Gud, du ser denna längtan som vi har efter mer av dig, av helig ande och övernaturlig kraft och frid och strömmar av vatten och den här friheten som finns i dig, och det vi bara glömmer bort oss själva och lever ut allt som finns i dig. Halleluja! Halleluja! Tack för att vi får den här hängivenheten tillbaka, den här första kärleken som både märks och känns. Halleluja! Tack att du berusar oss, inte med vin utan med helig ande. Så berusar oss, Gud, med helig ande. Halleluja, vi behöver det. Vi behöver det. Vi behöver det på nytt och på nytt igen. Så fyll oss på nytt, helig ande. Fyll oss på nytt. Fyll oss på nytt, helig ande. Tack så länge.
Oj, förlåt, förlåt.
Sitt gärna ner. I förmiddag så predikade jag utifrån en äldre profet som heter Haggai heter han nu för tiden. Sara har ju myntat det här nu. Så Haggai, han fick tala i förmiddags här, och så ska jag läsa en vers ifrån den yngre samtida profeten. Kommer ni ihåg ungefär vilket år det var nu? Hur många år före Jesu födelse? 520, ja. Och då hade det varit uppehåll i hur många år? 16 år, när man inte gjorde någonting. Man orkar bara inte med Herrens hus. Man orkar bara med sitt eget hus och satsade allt krut på det. Var det allt jobb och allting, det var bara mitt och mitt eget. Men så förmanar Herrens profet församlingen, eller Israel då som det var på den tiden. Och den samtida profeten Zakaria, han får en så stark profetia. Gud väcker honom, reser honom upp, och han ser församlingen som eller Israel som en sjuarmad ljusstake. Och samma bild återkommer i församlingen, i Uppenbarelseboken, för församlingen som för Israel, den sjuarmade ljusstaken. Och då finns det en symbolisk bild också, att den heliga ande är sjufaldig. Så den heliga ande talar väldigt starkt till profeten Zakaria. Och Zakaria säger de här kända orden. Zakaria 4 och vers 6. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Och Zerubabel var ju han som var den politiska ledaren för landet, ståthållare. Och så kommer ordet. Det är de som mest behöver det. När de känner sig så små och så ynkliga. De hade ingen armé. De hade inte, var inte mycket människor. Inte genom någon styrka. Inte genom kraft. Alltså varken mänsklig kraft eller mänsklig mängd. Utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och Herren Sebaot är ju härskarornas Gud, han som leder den stora armén. Den armén som vi ska se när fienden ansätter oss, att den är större och starkare än fiendens angrepp. Och så efteråt så kommer det här som oftast gör att vi inte ser den heliga ande, som gör att vi inte ser vilka resurser vi har. Det här berget som vi drev bort första kvällen här, otrons berg. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till vad då? Jämn mark. För att han ska föra fram slutstenen medan man ropar. Vet ni vad man ropade när man satte på the capstone, den sista stenen? Så ropar man någonting väldigt bibliskt. Förmodligen favoritordet, om man får använda ett kort ord. Är det någon som kommer ihåg? Man ropar nåd. Så ropar de allihop. Nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Han har jobbat med det, byggt upp det, lagt grunden. Och så kommer det fantastiska, att hans farfar som blev förkastad för att han lämnade Gud, nu får barnbarnet uppleva tvärtom, hur Gud upprättar honom. Och han som fick lägga grunden skulle också få lägga slutstenen. Hans händer ska också göra det färdigt. Varför det? Därför att de skulle förstå att Herren är Herren. Herren Sebaot har sänt mig till er, och det skulle de förstå. Och så kommer det sen: vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand, dessa Herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Och vilka var dessa Herrens sju ögon? Herrens sjufaldige ande. Så hur man än vänder och vrider på det, så kan vi inte bygga varken grunden eller bygga färdigt utan den heliga andes kraft. Är det så att vi bygger våran verksamhet utan den heliga ande, så att det inte ens skulle märkas om den heliga ande inte var där? Visst skulle det vara tragiskt. Vi har ett sånt bra program. Vi har så duktiga människor. Vi kan kyrka så bra, så den heliga ande skulle, han skulle inte märka som han var borta. Visst verkar det tragiskt. Förhoppningsvis så rasar allting ihop utan den heliga ande. Men vi kan märka det ibland. Jag tyckte att jag var så duktig. Jag var ju barnpredikant det första. Och jag hade mina bilder och mina stories och allting. Och kände, wow, jag fångar barnen. Men en gång så fungerade inte overheadapparaten. Är det någon som kommer ihåg overheadapparater? Den är burken och lådan, ja, ni kommer ihåg dem. Det var väldigt länge sedan. Och så bara förstår jag att, nej men jag hade byggt upp allting på bilderna av min stories. Här predikar jag för barn och inte har först och främst tillit till den heliga ande. Förstår ni att det kan bli fel? Som predikant kan, så blir det ju för jag säger det, för att säga förrädiskt, inte väl, det blir också, men det blir förfärligt också. Men visst är vi alla kallade att tjäna Gud. Visst är vi alla kallade att uppleva och leva i den heliga ande. Och det är det vi ska titta på nu, hur vi tillsammans är hans stenar, hur vi tillsammans överlåter oss och ger oss till ett församlingsbygge i andens kraft. Hör är det? Trots att vi har våra gåvor, eller för att vi har våra gåvor, eller ännu bättre, med de gåvor som Gud redan har lagt ner många gånger, eller kanske nästan alltid, redan från födseln så har du fötts med en speciell förmåga att tjäna Gud med. Så den här gången så kommer jag inte att tala om de här, bara de här övernaturliga gåvorna som kommer och manifesterar, så vi talar i tungor eller botar sjuka, utan det som har väldigt mycket med våran personlighet att göra och den motivation som den heliga ande kan ge. Och vi läste i går kväll, var det väl, att det var sju stycken. Någon hittar åtta också, men det är intressant, det kan man alltid hitta. Men de sju som vi finner i Romarbrevet 12. Så följ med mig dit, för det handlar återigen om de här uttrycken, att vi uttrycker, vad är det vi uttrycker mest med gåvorna, tror ni? Vad uttrycker man mest? Vad är det människor ska uppleva när vi tjänar honom med gåvor? Jag har sagt det flera gånger. Vill ni ha en liten ledtråd? Förstör du alltihop? Nej, bra Lukas, du vet ju precis. Så vi hoppar från Romarbrevet 12, så hoppar vi till versen efter gåvorna uppräknade. Alla gåvorna uppräknade, kommer till dem, alla med sju gåvorna uppräknade. Och sen så efter alla gåvorna uppräknade, så kommer då som jag måste nog stå fast vid, nu kommer det viktigaste av allt: älska varandra uppriktigt. Alltså bort med hyckleriet, bort med låtsaskärleken, och så är det äkta vara, så är det integritet. Avsky det onda, kommer sen, håll fast vid det goda. Det är liksom så, det är bara svart och vitt här, va. Var innerligt tillgivna varandra i, vad då, broderlig kärlek, förlåt, systerlig kärlek funkar också, men Philadelphia kärleken. Och så ska vi tävla också. Halleluja. Amen. Och den bibliska tävlingen, det vi kommer ihåg vad det är. Hur tävlar man på ett bibliskt sätt, Magnus? Det finns en tävling. Vi ska överträffa varandra. Vi ska bli bättre än andra på någonting. Bibeln faktiskt säger du ska bli bättre än din kompis. Sara. Vi visar varandra heder hit och dit. Visst är vi helt värdelösa på det egentligen, på en skala. Det räcker bara att komma till USA, så förstår man, de har fått det här mycket, kan det här mycket bättre. Till och med norrmännen kan det här mycket bättre, förlåt. Jag tror att på något sätt så har jantelagen förstört det för oss svenskar och danskar och även kanadensare och andra som har blivit påverkade här. Att vi ska få för oss att ingen ska liksom få heder, ingen ska få ära. Det ska vara alla samma. Inte ska vi lyfta fram en person och tacka Gud för en person. Eller? Står det någonstans i Bibeln? Se till att inte lyfta någon speciell, för då blir de andra avundsjuka. Känner ni igen det? Nej, vi kan inte lyfta henne eller hon. Vad ska de andra? Vi lyfter ju inte henne eller honom eller den personen den dagen. Nej, vi ska inte ge utrymme för någon avundsjuka. Alltså, hallå, avundsjuka finns i ditt kött. Och det är ondska, det är en sjukdom. Och den du ska bli fri från den sjukdomen. Så är det faktiskt. Men då tänker jag så här. Tänk om vi ska börja göra tvärtom. Så vet du någon som du vill hedra? Eller är det bara födelsedagar? Då passar det bra. Eller ska vi plötsligt kunna hedra någon en vanlig enkel tisdag? Eller en lördagkväll? Hur reagerar dina föräldrar om du har dem vid liv? Jag har ju dem fortfarande vid liv. När du hedrar dem. Jag vet inte hur många år jag har skrivit till min pappa och gratulerat honom och tackat honom och sagt att han är världens bästa pappa till mig. Jag älskade pappa. Han svarade ingenting tillbaka. Visst har det varit underbart. Jag älskar dig också, min son. Jag förstår ju, hon är inte lätt. Får ju möta Gud. Skriver man till mamma så var man snabbt tillbaka. Men min mamma avslöjade en gång. Vet ni vad han gör med mina sms? Sparar dem. Ännu värre. Ännu bättre. Han går omkring och visar dem. Men inte svarar han tillbaka. Kommer någon och sånt. Men nu har han börjat. Och min fru sa det, Pernilla sa det, att, vet du vad, jag fick ett tack. Han svarade tack, ja, han tackar mig också. Det är underbart. Och så det sist när jag skrev, när han fyllde år här i, så skrev, det var la oväntat, skrev han. Du är världens bästa pappa, jag uppskattar det, och så vidare. Det var la oväntat, så det är ju jättetort. Men så säger min mamma att han fick ju sms från barnbarnen också. Så han bara sitter där och myser och läser smsen och så ler han. Då kändes det faktiskt värdefullt. För vi vet inte riktigt när vi sår, vart det landar. För alla säger inte tack så mycket, du gjorde min dag. En del. Men vi gör det ändå. Ja. Så det här ska vi tävla i. Kan vi tävla lite i fotboll också? Fast då får vi. Nej. Det jag menar. Jag lyfter Johnny här nu. Lite otippat. Det var alla oväntat. Nej. Minns du Johnny när jag lämnade in gräsklipparen och sa att den var helt stendöd? Ja. Och så sa du ska ju bara, Christian, jag har löst det. Jag fyllde på bensin, sa du. Så fungerar den. Visst är det underbart med praktiska vänner som har sådana gåvor. Men det har jag gett honom min historia. Jag berättar för så här, gemensamma barnbarn. Som sagt, men ni förstår vad jag menar. Jag tror att om man förstår att någon kan någonting bättre än mig och gör det med glädje, då bygger man varandra. Men om vi alltid ska liksom vara bäst eller tillräckliga själva, så missar vi väldigt mycket glädje och välsignelse. Men om man kan säga bra gjort, på grund av att du gjorde det, så fungerade det. Det är därför, jag vet inte om Mikael och Lena håller med mig, men vi fick ju rätt mycket förbön i USA. Och det gick ju rätt bra. Och predika på engelska. Och vara i Hollywood och vara filmstjärnor för en dag och allting sånt. Och be för människor och profetera över människor. Men det fanns människor här som bad för oss. Riktade sin förbön för oss, som bad för andra också naturligtvis. Jag tänker, tack gode Gud för förebild. Jag älskar det. Och precis när man liksom känner jag har ingenting att ge, Och så kommer det sånt här sms: nu ber vi för er. Och så vet man, nu bara kommer det. Det är så fantastiskt. Man har jetlaggat kroppen och man har ingen mänsklig kraft. Men inte genom någon mänsklig styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Halleluja! Har du någon som du vill hedra och uppskatta, så gör det helst, och jag säger det nu, medan hon lever eller är vid söndagsvätskor. När min bror Tony fick flytta hem till Jesus, så var jag så glad att jag har sagt någonting till honom, och någonting som vi började säga till varandra, som vi aldrig har sagt till varandra. Jag kan inte komma ihåg det. Det var: jag älskar dig, brorsan. Och det fanns inte i våran kultur eller tänk, den generationen är det. Men jag så älskar dig. Alltså det är så fantastiskt att höra hur min syster och andra bara säger: jag älskar dig. Att man liksom kan säga, att vi kan säga de här grejerna som vi inte sa. Nu för tiden säger ju människor både jag älskar dig och jag hatar dig, och man menar kanske varken det ena eller det andra. Det sa inte vi när vi växte. Och kanske vi hatar dig, hatar dig, kanske man sa. Men då menar man det. Men man sa det inte bara som ett uttryck. Men att säga jag älskar dig, det betyder så mycket. Men man kan också säga jag älskar dig genom att man hjälper någon, betjänar någon. Det är inte alltid orden. Håller du med mig? Det är när någon visar att man älskar. Och hur visar man att man älskar? Jo, genom att man använder den förmåga och kraft man har. Så nu tar vi dem. Jag läser i kapitel 12 och vers 3. Och så står det igen om nåden. Här är nåden inte bara förlåtelse, eller att man inte får det straff som man förtjänar, utan att man får en gåva och kraft från Gud att tjäna honom i alla omständigheter. I kraft av den nåd som jag fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Liksom vi i en kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd som vi har fått. Och så kommer de: den som har fått profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Det var det jag var inne på igår. Hur vet du att du ska profetera, frågar man. Hur vet du att du ska profetera just för henne? Och man kanske inte har träffat människorna förut. Jag vet inte. Jag vet ju att Lena och Mikael och Pernilla och jag, vi gick omkring och träffade människor som vi aldrig har sett. Kanske aldrig kommer att se dem. Och så ber man för dem. Och så bara får man en speciell kärlek till dem. Och vad kan man göra i ett möte? Man kan profetera. Men det börjar oftast med att man, hör här nu, vågar offra sig själv. Man frambär sig själv. Jag ger mig själv. Romarbrevet 12:1. Jag frambär mig själv. Det ska vara er andliga gudstjänst. Här är jag med min kropp. Jag kommer inte bara med min ande till mötet. Jag kommer med min kropp. Jag är liksom med. Jag är närvarande. Och så ger jag mig till Gud. Herre, led mig det här mötet. Och så profeterar jag efter det mått av tro jag har. Det är att tjäna Gud med kärlek. Hur många av er har profeterat någon gång? Ja, det är ju fantastiskt. Ni förstår att det här är unikt, va? Hur många av er har tagit emot en profetia som har betytt något någon gång? Nästan alla. Jag skulle önska att ni skulle få uppleva det fler gånger. Och att det skulle vara någonting som vi förväntar oss när vi träffar varandra. Till och med om du är på ICA eller du träffar någon bara sådär på måfå, så ska du bara någon kunna komma och säga ett profetiskt budskap. Det betyder så otroligt mycket. Jag vet, jag är så modlös ett tillfälle så att jag inte ens vill vara med människor. Är det någon som kan känna sig modlöshet en gång? Är det bara jag? Kan ni känna det nu? Jag vill inte ens träffa folk. Så det kommer någon andlig person och så är jag vid bilen och tänker, jag hukar mig lite, orkar inte prata med någon. Så här, hallå? Han är så, nej, jag orkar inte prata. Och så kommer det bara, jag ska bara säga det här. Och så kommer sånt här uppmuntrande ord. Wow. Är det kärlek? Ja. Oh. Så kärlek är inte alltid jag gillar dig, jag tycker om dig, puss puss, jag älskar dig. Utan man kan också profetera, vadå för någonting? Sanningen in i människor. Så att vara uppriktig, att tala sanning enligt profetia är så mycket kärlek. Men om vi inte vågar tala sanning, inte ens vågar säga sanningen i profetisk ande, då har vi inte den kärleken som är ifrån Gud. Då vill vi bara ligga bra till. Då vill vi bara säga sånt som gör att vi inte förlorar några vänner, inte sårar någon. Men sanningen kan såra människor in i en härlighet, i en evighet. Därför när Petrus predikar omvändelsen så fick de stygn i sina hjärtan och vänder om till Gud och blir frälsta. Men vi ska ju inte våga säga sanningen till någon, för det är ju inte kärlek. Hallå! Det är en perversion av Guds ord när man säger att man inte ska våga säga sanningen. För det är sanningen som kommer med en befriande kraft in i människors liv. Men om man inte säger sanningen i kärlek, då blir det hårt och dömande. Så vet du att du älskar, så kan du säga: jag tycker nog att du gör fel här. Hänger ni med? Håller ni med? Ja, det här måste vi våga ha kvar i församlingen. Även om människor tycker att: nej, men du kommer inte att säga sanningen, det är inte det jag behöver nu. Jag behöver ett plåster på sår. Du behöver inte plåster, du behöver operation. Och få bort det onda, det som är fel. Annars blir det bara ännu värre för dig. Och jag vill inte vara en plåsterpredikant. Jag vill vara en operationspredikant. Och det kan vara smärtsamt att göra ont, men då kommer det onda ut. Och sådant är Guds ord. Det skiljer mellan själ och ande, märg och ben. Men svulsten kommer ut och cancern kommer ut, eller det onda kommer ut. Och för mig var det blindtarmen som kom ut en gång, därför att någon vågade skära i mig. En skarp predikan här. Så det behövs profetia, sanningen. Så finns det något mer, jag nämnde det. Någon som kan hjälpa till praktiskt och tjäna. Alltså jag tror inte att alla förstår det. Att människor hjälper till med stolar, med bord.
Är det mitt? Du vill säga dig, du vet att du får en dörr. Oh, halleluja.
Det är kärlek att ge ett glas vatten. Det är kärlek att stå och laga mat när alla andra solar och badar och skrattar och leker, eller hur? Men om vi inte tolkar det som kärlek, kunde man säga: men de har den gåvan. Alltså det är mer än så. Det är att kommunicera den kärleken som man har ifrån Gud. När de frågade mig just här på ett läger: Christian, vad har du för gåva egentligen? Man har säkert suttit och tänkt på det länge och inte kunde komma på någon gåva. Jag tyckte det var jättepinsamt. Ska jag behöva berätta för er? Ni har känt mig så många år. Jag tyckte faktiskt att det var lite jobbigt. Visst kan man erkänna det ibland. Man tyckte att Christian, du har nog alla. Det är ingen som sa, utan vad har du från egentligen? När vi suttit och funderat på det. Och de sa faktiskt så: här är vi. Så tänker jag att jag har en gåva som jag tror, som jag uttrycker min kärlek. Och det är att jag undervisar människor som jag älskar. Men det är inte alla som tar emot. Så när jag förbereder mig och ska undervisa, så vill jag göra det så jag kan känna att någon inte vill ta emot, eller någon inte vill komma, eller heller vill vara hemma eller göra något annat. Så känner jag: men jag vill bara uttrycka kärlek. Så alla predikanter talar inte bara för att de älskar sig själva och sin egen röst. Det finns sådana som talar för att de älskar dem de undervisar, för de upplever att de bygger upp med den gåva och den förmåga de har fått ifrån Gud. Därför är det ju, jag känner: vilket offer, nu ska jag undervisa. Vad jobbigt, jag måste förbereda mig, för vad tråkigt. Och alla de här jobbiga människorna som sitter där. Så känner ju inte jag. Utan jag vill uttrycka. Så därför så kan jag gå igång på att bara undervisa en. Så jag bara varnar er. Ni kan komma hem till mig, och så tror ni att ni ska få fika och få det gott, så undervisar jag er istället. Eller så får ni hjälpa mig i trädgården. Det är två underbara alternativ. Men man kan få en fika också. Man kan få lite hjälp också, men det kanske inte är så vanligt. Så det här har hjälpt mig att förstå och uttrycka och våga stå för den gåva jag har fått. Men då måste vi också ta emot andra som uttrycker sig på ett annat sätt, och inte gnälla på dem. Om man nu är en praktisk person, gnälla på dem som bara går omkring och profeterar och ber för människor. Förstår ni hur fel det blir då? Eller gnälla på den som hellre undervisar. Eller tycka liksom att den där personen är så väldigt märkvärdig. För den personen ska ju hela tiden hålla på att trösta och uppmuntra människor. Visst är det en jobbig gåva? Är det någon som tycker att den gåvan är jobbig? Jag har aldrig stött på någon. Den är så lätt att ta emot. För även om man är väldigt modlös eller känner det väldigt jobbigt, de människorna med den gåvan orkar man med. För de bara kommer med ett ord i rätt tid och säger någonting. Och det bara går förbi dem, så känner man nästan bara att de bara tittar på dig och ler åt dig på ett speciellt sätt. Så känner man, halleluja, det är gött att leva. Känner ni igen det? Ja. Hur många av er har fått uppmuntran av Lars-Erik någon gång? Är det någon som har fått uppmuntran? Jag räcker upp en hand. Lars-Erik, titta nu här på alla händerna här. Titta på händerna här nu. Ska vi ge honom någonting tillbaka? Ska vi ge honom en... Ja. Tänk, är det kärlek? Ja, det är kärlek. Bara se de här ögonen. Det är så fantastiskt. Och det är ju... Alltså, jag blir så berörd av det, för att jag tycker att det är församling, men vi måste också förstå det. Eller hur? Men någon annan gång så behöver man någon annan typ av gåva. Och den vet jag att Lars-Erik också har. Det är givandets gåva. När någon bara säger Gud välsigna dig, och du tänker ge mig 500 kronor istället så jag kan köpa mat resten av veckan. Och jag berättade ju lite om min pappa förut. Och så passade jag på att undervisa honom en gång. Jag gör ju det när jag visar att jag älskar någon. Om kärlekens fem språk. Jag vet inte hur jag lyckas få till det. Och min pappa, han har alltid sagt så här. Jag vill inte lära mig några andra språk, säger han. Varför det, pappa? Vill hon lära sig svenska, säger han. Okej, okay. Jag tänker ju tvärtom. Men jag tänker tvärtom. Han kanske bara har ett kärlekens språk. Han vill inte lära, han vill, och det är att ge. Så jag kollar på de här fem. Jag har kommit på fler som man har då, som inte är med bland de här fem. Han har bland annat beskyddandet. Så tänker jag att jag säger det till honom. Pappa, jag kom på vilket språk. Jag vet hur du visar att du älskar någon. Och vet att han blir ju så intresserad. Jag har väckt hans intresse, en cliffhanger. Jag vet hur du visar din kärlek. Och så berättade jag det för honom. Och han blev helt tyst, som vanligt. Han sa inte tack min son för den visdomen. Utan det är liksom den han... Rubina, visst är det så, han grymtade lite, va? Så vet man inte om han har sårat honom eller inte. Men jag ville säga det till honom medan han levde. Att jag uppskattar alla de gångerna som vi har fått saker av honom. När vi har önskat någonting så vi har fått det. Och det är ganska så fantastiskt. I situationen, jag tänker liksom, hur i hela världen hittar han de här pengarna? Så jag har sagt det till honom. Och en gång var det väldigt speciellt. Han hjälpte oss. Och så sa han, ja, tack pappa, för ja, du vet vad det betyder, sa han. Då förstår jag. Han sa, jag älskar dig min son. Förstår ni hur jag tänker? Det har hjälpt mig att uppskatta människor som inte alltid säger jag älskar dig och du är jättebra och halleluja, utan även de här här har du. Så när vi kan ta till oss människor som är olika, som är enspråkiga, fast nu, då blir det lättare att älska fler. Sluta jämföra varandra hela tiden, framförallt inte om du har barn. Jämför inte dem, men din syster, hon är duktig på det och du kan inte det, och hon kan uppmuntra och du kan inte. Så håll inte på så. Ta emot den gåvan som finns. Lär dig det språket. Ta emot den gåvan i husgruppen, i församlingen, i gudstjänsterna. Det finns hur många som helst som tjänar Gud som du inte har en aning om, därför du tycker bara din gåva och det du gör är så viktigt och bra. Det är barnsligt. Lägg av det. Visa istället heder till andra. Uppmuntra andra. Älska varandra uppriktigt. Sluta ha så höga tankar om dig själv och dina gåvor. Och se att andra har också gåvor. Halleluja! Det här är så viktigt och kanske har blivit som en käpphäst för mig. Jag tror också att det finns en gåva som jag måste säga att jag är väldigt svag i. Och det har gjort att jag har känt mig väldigt, ska man säga, svag som pastor. Och det är det här att vara barmhärtig. Att leda många människor och samtidigt ha tid med en enskilde är svårt. Därför det finns en gåva att leda församlingen nitiskt, som det står här, med iver, som gör att du vill få med alla fåren. Och så tänker du, fåren får ta hand om lammen, men du ska liksom leda moderfåren fram. Eller det finns någon, som, någon bagge som håller på och bråkar, och då kanske du kan ta tag i den. Eller något, något får som har ramlat upp och ner på, då kan du vända om på ett sånt får. Men att hinna med den enskilda människan, det tycker jag är svårt. Att sitta med någon som har jättestora bekymmer och lyssna i mer än 2 minuter utan att kolla på sin mobiltelefon. Eller lyssna i ett samtal utan att byta eller zappa kanaler samtidigt. Det kan vara svårt för många. Att lyssna på någon utan att flacka med blicken och undra om det kommer någon roligare, mer intressant person. Lyssna färdigt på någon. Det har jag fått träna mig i. Det har inte varit naturligt för mig. Förstår ni att man kan vara olika? Tror ni att jag älskar den personen ändå? Ja, om jag får undervisa. Halleluja. Om jag får dela några tankar som jag har fått, en uppenbarelse, då känner jag. Eller om jag får leda någon som bara vill tjäna Gud och ut på fältet och som vill lära sig att predika, då går jag igång. Men om jag har bekymmer, då tycker jag det är svårt. Tror ni att jag uppskattar människor som har barmhärtighetens gåva? Jag tycker de är övernaturliga. De är änglar. Jag förstår mig inte på dem. Och när de liksom säger, åh vilken underbar predika, så jag känner jag ingenting mot vad du som kan sitta där en timma eller 2 timmar. Eller inte bara en gång, utan hålla på hela tiden och bry sig om människor och älska människor och ge människor tid. Förstår ni att vi är olika? Och att vi behöver varandra och vi behöver uppskatta varandra. Så jag bara säger, jag uppskattar er så otroligt mycket. Och jag uppskattar ännu mer de som har andra gåvor och förmågor än jag. För då slipper jag ju konkurrens. Nej. Nej, men det är också en svaghet det där. Att man kan ha svårt för den som har samma gåva. Men som gör det lite mer smort. Lite mer glädje. Eller så får uppmärksamhet. Då får du dö bort ifrån din avundsjuka. Eller när du inte kan vara glad över att någon plötsligt tjänar Gud och får mer utrymme och uppmärksamhet än du. Då behöver du säga, Gud, ge mig förmågan att se andras gåvor och vara glad med dem som gläder sig, som det står här. Var glad med dem som gläder sig, de som är glada. Vers 15. För några år sedan så var det undervisning om ledarskap. Och en pastor fick för sig att undervisa om gott ledarskap. Och jag hade aldrig hört rubriken för. Har ni hört det? Ett gott ledarskap. Man ska undervisa om goda ledare. Och jag började tänka, men vad bra. Tänk om det är meningen att man ska bli en god ledare. Tänk om det är viktigare än att bli en bra ledare. Hänger ni med mig nu? Så jag frågade, hur många är det som hellre vill ha en god ledare än en bra ledare? Hur många vill hellre ha en god pappa än en bra? Förstår ni, det finns ju skillnad. Eller en duktig ledare eller en god ledare? Vilken person vill du själv vara? En som är god? En som älskar? En som är sann? Eller en som är duktig och framgångsrik? Vi prövar våra hjärtan. Hur är det vi tänker? Vad är det vi vill? Den heliga ande kommer att göra dig, ja, till duktig och bra och allt det. Men först och främst hjälper den heliga ande dig med kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet och trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Tålamod. Håller ni med mig? Så när vi förstår vad det handlar om, tänk, oj. Och du, nu, vi ska bara. Vi hade ju vattenkrig idag. Det är fruktansvärt att ha det på ett läger. Jag vill verkligen be om förlåtelse för att vi tillät det. Det var ju så fruktansvärt roligt, så det var värt det. Men att titta på och dokumentera alla hämndaktioner. Så nu har jag det här, så jag funderar på att gå med i Facebook. För då har jag ju någonting. Alltså jag har sett liksom, alltså jag ska visa er någon gång, när jag har startat mitt konto. Alltså de frommaste i församlingen. Jag har Åsa-Lena Sjöberg som jagar en ung tonåring med mod i blick. Ja, det är fantastiskt. Hur kan människor bli så personlighetsförändrade en kvart? Bara för att det är krig. Det är jätteroligt. Boris, han såg lika snäll ut ändå. Jag lyckades inte få honom. Han såg lika from och snäll ut. Men visst är det märkligt. Och när Said och Rubina blir så arga på varandra, att Rubina tar ett brottargrepp på Said och nästan välter hon ner, så förstår jag, det är farligt det här. Och så läser jag bibelordet. Jag tror att jag sa till Lia, eller vem var det jag sa till, att det är inte klokt, här sitter jag och förbereder bibelstudiet och går ut i vattenkriget och ska stå och titta på, och så står det så här. Det står utskrivet, när det står så, hämnas inte mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Tänker jag, ingen läst det här. Alexander Hyllerud som har startat det här eventet, jag förstår att du har gömt dig någonstans här i katakomberna, och Sara som ledde det, du har också gömt dig, ja. Det står så här: men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om man är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Minner hämnden, säger Herren, jag ska utkräva den. Ja, det är fantastiskt. Men så kommer det i slutet här: låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Lekar är fantastiska. Och få släppa loss lite är jätteroligt. Om det är så fotboll eller vattenkrig. I en familj är det så också. Det kan vara bråk och ilska. När det är tufft, mycket känslor, mycket oro. Men det finns ingen som kan älska varandra så mycket som en familj, när det väl gäller. Likadant i församlingen, det kommer alltid vara så. Ibland är det lite krig, och så kommer vi ur köttet, och så strider vi mot varandra. Men det är köttet. Och så kommer Guds ande, och så älskar vi varandra, och så besegrar vi det onda med det goda. Jag tänkte att vi ska be tillsammans. Och vi ska ta till oss den gåva som just du har. Och du ska ta till den gåvan som någon annan har. Ta till dig den gåvan som någon annan har. Men ställ inte den okänsliga frågan: har du någon gåva eller inte? Jag har inte upptäckt någon. Säg inte jag ska be och fasta för dig, och så hitta din gåva. För en helig ande visar dig, om du älskar en person, att den personen är väldigt betydelsefull. Jag ringer en man som har varit väldigt ensam, väldigt sjuk. Då säger han: Hans har varit och hälsat på mig. Hans har hjälpt mig. Hans här. Tänkte jag, tack gode Gud för Hans. Det är inte någonting som vi annonserat på något möte. Eller hur? Men Gud vet det. Och så ger man sin gåva till kroppen, till någon annan. Jag tycker det är fantastiskt. Så när vi tar till oss varandra på det sättet, så kommer vi att bygga varandra. Och så bygger vi församlingen, och hans härlighet får bo i huset. Då tror jag fler vill vara med, som upplever Guds kärlek. Men om vi missförstår det här och höjer oss över gåvorna, eller ska ge igen, eller är avundsjuka, så förlorar vi härligheten och närvaron. Så ta till dig den nåden som Gud har gett till andra. Ta till dig den nåden som Gud har gett till dig. Och så tjänar du. När Hanna Forman säger någonting, så blir jag väldigt glad. Du säger, vilka gåvor det finns i församlingen, säger du. För att vi hade så många olika seminarier och workshops. Då tänker jag, wow. Bara ett sånt uttryck. Det är fantastiskt. Vi kan göra jättemycket saker. Och några månader så ska vi börja fira gudstjänst i en annan lokal. I en större lokal. Då får de som har haft nåden att få ta fram stolar och ljud och allting, de kan få tid över till annat. Men jag tror inte att blir ledsen för dig. Thomas, han kommer hinna raka sig. Kommer hända jättemycket saker som är hur spännande som helst. Jag vet inte. Niklas hinner förmodligen utrusta i team. Medarbetare. Han har ju börjat redan. Alltså, våran gåva slutar ju inte för att ett visst behov eller en förändring sker. Men vi kan utvecklas och gå vidare. I den här lokalen, Finska Pings, är det mycket praktiska saker som ska göras. Jag tänker inte säga, det är inte min gåva. Att jag kan inte spika, bygga. Det finns jättemycket jag kan göra. Jag kan prata med folk. Jag kan underhålla byggarna. Jag kan måla. Det kan jag faktiskt. Det kan du göra. Det finns mycket saker som man kan göra. Men jag är där med min kropp. Jag är där när vi har våra bön och arbetskvällar. Så är jag där med min kropp. För det finns alltid någonting jag kan göra, säger Boris. Han tror på mig. Jag har faktiskt varit med om sådana tillfällen när jag har blivit tillsagd utav mina medarbetare och ledare. Christian, du måste flytta på dig, för att du bara pratar med folk och de jobbar inte. Då får man flytta på sig och prata med en person. Vi kan vara där, vi kan fixa fika, vi kan vara med i bönen. Vi kan bära ut gamla second hand möbler. Vi kan göra rum för söndagsskolan. Vi kan ha fantastiska saker. Vi kan bygga, ha det härligt. Men du kan komma själv och säga, Gud, nu kommer jag till den här byggnaden, den här lokalen. Jag är där och så vill jag ställa mig till förfogande. Du kan få profetera över någon, be för någon, hjälpa till, och så får du vara med. Men sitt inte hemma. Tyck synd om dig själv. Jämför dig inte med andra. Var inte lat. Och så läser de här bibelorden igen. Lyssna nu. Romarbrevet 12. Och så tar jag den sista versen här. Efter allt det här härliga. Var inte tröga. Visst är det bra? Paulus, han lindar ju inte in ord. Liksom, var inte tröga. Sen. Var inte tröga när det gäller nit. Alltså nit, flit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Vad är det för någonting? Det är också att uttrycka sin kärlek. Eller hur? Kom igen, Guds kyrka. Kom igen, Guds folk. Låt oss stå upp och bygga med det vi har. Den nåd, den kraft, den glädje vi har fått den här dagen. Vi kan alltid göra någonting i kärlek. Amen. Kan vi stå upp några minuter så?